P3, Sveriges Radio. P3.
När Kejna är tonåring vill hon utforska sin sexualitet. Det går inte riktigt hem hos hennes pappa.
Alltså kommentarer som min pappa kunde säga, det kunde till och med vara typ: ingen man kommer vilja gifta sig med dig om du gör så här.
Kejna är slut-shamed for life. På Instagram lägger hon upp utmanande bilder. Det är enkelt. Kan killar visa brösten, kan tjejer.
Mina bröst motsvarar inte en kuk. De ska inte döljas bara för att det finns folk som runkar till dem.
Uppväxten präglas av bråk och hon behandlas annorlunda jämfört med sin bror. Det slutar med att hon får tala fighterna själv medan hennes bror är tyst.
Nu när jag tänker tillbaka på det så var det jag som fick konsekvenser och jag som tröstade honom. Föreställ dig en douchebag-kille som tränar och lägger upp fitnessbilder typ.
Det är sista att säga att om du lägger upp naken lättklädda bilder på dig, varför ska inte hon få göra det?
Jag har inte lagt upp lättklädda bilder förrän jag var 20 år och flyttade ut.
Vad sa hon?
Jag vet inte, det här är min intervju. Det är ett offer nu bara för att du är kvinna.
Äntligen fattar du.
Okej. Jag ska fälla en tår för dig.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Ninos Chamoun. Vi tittar på en av Kejnas inlägg. Det är en kort videofilm.
Så en helt okänd man, I don't know who this is, kommer till mig och säger: vad ska din pappa säga om det här? Who the fuck are you? Och vad har du med min farsa att göra?
Alltså de gör det för att de är kåta på en. They wouldn't bother otherwise. Men om det inte är på deras kontrollerande villkor så går det inte. Men lek inte, jag vet att du är fett kåt på mig.
Berätta bakgrunden till det inlägget.
Det här var någon som hade skrivit till mig och sagt att jag behöver hjälp. Jag behöver en moralkompass. Någon som leder vägen helt enkelt och frågade: vad tycker din familj och din pappa om detta? Och då blev jag väldigt arg.
Första gången Kejna skulle lägga ut en bild som skulle kunna ses som utmanande för vissa var hon nervös. På bilden har hon armarna utsträckta. En svart skinnjacka och man kan se en tredjedel av bröstvårtan.
Och jag fick faktiskt så här, en som jag hade dejtat innan skrev till mig och bara: jag vet vad du håller på med och sådär, men det finns andra sätt än dem. Du tänk på din framtid och tänk på hur det här kan påverka dig i framtiden och så. Det finns andra sätt. Alltså värsta romanen.
Vad menar han?
Han menar att jag inte ska lägga upp såna här bilder. För att det är fel sätt att gå tillväga. Det finns andra sätt att föra fram samma poäng.
Hon kallar sig slut-shamed for life på Insta. Hon lägger upp bilder på sig själv och ibland visar hon stora delar av sin nakna kropp. Och alltid till inläggen texter. Texter som rör rasism, förtryck, heder och framförallt sex. Rätten att äga sin egen sexualitet. Reaktionerna är ofta positiva, men hatarna finns. Så även frälsarna. De som vill rädda henne från misären.
Så bara för att jag gör exakt samma sak som killar gör, då frågar de: hur mår du? Så här, någonting måste ha hänt. Hur mår du? Alltså, folk skriver helt så här att man borde träffa någon eller du vet, sådana grejer. Alltså ifrågasätter ens psykiska hälsa. Det känns som vissa av dem tror att de kan rädda mig och att jag så också ska typ så här bara: åh, räddaren i nöden. Gud, jag vill ha dig och sånt där. Det känns som det är lite den också.
Så de vill liksom hjälpa dig, dra du i smutsen för att du är psykiskt ostabil?
Ja, och kanske ska vara i någon slags tacksamhetsskuld efteråt. Eller att vi ska bilda någon slags relation utifrån att de har hjälpt mig. Leder mig på rätt väg.
Det känns som de tror att du är mer fakt än vad du egentligen är.
Mm, men det stämmer.
Slut-shamed for life sprider budskapet kring sexuell frigörelse. Och hon gör det här för att hon kan. Det är enkelt. Om det är okej att män lägger upp bilder på sina bröst, ska det vara okej att kvinnor också gör det.
för att killar lägger upp bilder på sina bröst. Det är en simple explanation om de får jag får.
Är det här att äga sin sexualitet liksom, att lägga ut en sån bild och bara stå för det liksom?
Ett sätt, ja. Alla bara, vissa får styrka från att äga sin kropp på det här sättet. Vissa får styrka av att täcka den.
Vad vill åstadkomma med slut shame for life?
Frigörelse. Gör vad du vill.
Varför är det så viktigt att förmedla det budskapet?
För att det är inte en bra känsla att gå runt och känna att man inte kan vara fri. Att behöva tänka och planera sin vardag utifrån. Vad ska folk säga? Hur ska familjen tänka? Så det är den delen som killar inte behöver tänka på. De behöver inte tänka, oh my god, vad ska min familj säger om jag lägger upp den här bilden där jag har bara badshorts på mig men inte någon topp. Varför ska jag behöva tänka det?
I ett av inläggen refererar Keina till ett tjafs hon haft med sin mamma. Mamma anser att Keinas kropp är ett heligt tempel och att hon bör vara återhållsam och inte låta vem som helst komma in i hennes kropp. Keina däremot ser inte sin kropp som något heligt tempel utan ett redskap som hon får göra vad hon vill med. Vidare i inlägget fortsätter Keina beskriva diskussionen hon hade med sin mamma.
Okej, det här inlägget gjorde jag efter att jag hade bråkat med min mamma. Och jämför till exempel mina bröst med en kuk.
Hur då?
Ja, men lägg inte upp, eller typ så här, visa inte dina bröst. Det är som att du, det är inte som att män går runt och visar sin kuk. Men det, alltså, bröst är inte ett könsorgan. Så det här är vad jag skrivit, vilket är vad hon har sagt. Så jag säger, det är som att jag pratar till henne. Så säger jag, mina bröst motsvarar inte en kuk. De ska inte döljas bara för att det finns folk som runkar till dem. Gratis till och med. Det var vad hon sa. Så det hon menar är att jag inte ska visa mina bröst. För det finns killar som runkar till dem gratis. Det är som ett könsorgan.
Så om killar kan jag också. Och om min bror kan, varför kan inte jag? Så fortsätter diskussionen med mamman. För det är nämligen så att Keinas lillebror också lägger upp bilder på sina bröst. Jag ber henne visa hans Instagram-profil.
God damn, all right. Okej. Okay. Kan du beskriva hans Insta-konto då?
Alltså det är typ... Föreställ dig en douchebag-kille. som tränar och lägger upp fitnessbilder typ. Och skriver conquer på sina bilder. Och så ser man han typ så här bara i shorts i solen.
Varför tycker ni mamma då till exempel att han, det är okej att han lägger upp bilder på sin överkropp?
Mm.
Sin nakna kropp?
Utan BH. Mm.
Men varför kan inte du göra det?
För att min kropp är sexualiserad på ett annat sätt än hans.
Mm.
Och hon vet det och hon håller med om den synen också.
Okej. Okay. Vad gör han idag?
Han pluggar i USA.
Keina har alltid stått för det hon tycker och kämpat för det hon tror på. Det började tidigt som barn på skolgården då hon alltid försvarade de yngre barnen och sin lillebror. Syskonen växer upp tillsammans och behandlas lika. Keina spelar fiol och ritar. Hennes lillebror tycker om piano. Men ju äldre Keina blir märker hon hur en skiftning sker. Mer press sätts på henne. Att hon ska vara på ett visst sätt och utföra mer i hemmet än sin lillebror.
Det märktes på det sättet att jag förväntades göra mer. Jag förväntades vara mer tystlåten. Mer, vad heter det? Styrbar.
Hur reagerar du på det?
Protest. Jag var kaxig som van. Alltså, om någonting var orättvist mot mig, alltså, jag var kaxig som fan. Alltså.
Mm.
Till och med inom familjen. Vilket ledde till många bråk.
Vad fick du för svar?
Att jag inte skulle ifrågasätta. Att jag skulle vara tyst. Basically att jag ska hålla käften. Och göra som jag blev tillsagd. Då hotade jag min pappas auktoritet. Och då blev han väldigt arg.
Bråken fortsätter. Keina bråkar med sin pappa. Mamma försöker medla. Och lillebror, han är tyst.
Han vet det här. För att jag sagt det till honom. Men han var tyst. Vilket jag inte var för honom. Jag tycker att hans lojalitet borde varit med mig. Så jag blev väldigt arg på honom och väldigt sur. Och jag har tagit upp det här med honom och han har erkänt att han medvetet höll sig undan för att liksom rädda sitt eget skinn. Han hade väldigt bra relation med mina föräldrar då. De var inte på honom, de var på mig.
Kan du förstå det? Att han kanske inte var kapabel då till att ta din sida?
Nej, det kan jag inte. Nej, inte ett dugg. För att at the end of the day, jag stod upp för honom, han stod inte upp för mig.
Jag tänker att han är lite yngre. Men han är inte vuxen människa. Han kan inte.
Alltså, så som han har berättat i efterhand, så i de orden som har berättat, han hade full analysförmåga. Okay. Alltså, han har gjort det här helt medvetet.
När tonåren kommer börjar Kana utveckla sina tankar kring sex och sin egna sexualitet. Hon vill upptäcka och utforska för att utvecklas till en självständig individ.
Hur ska jag utforska allt om mig själv innan jag kanske hamnar i en plats där jag egentligen stannar kvar fast det inte är det bästa för mig? Och då börjar jag utforska sexuella and I liked it, so I continued.
I och med detta uppstår en clash. Konflikten mellan pappa och henne får nya proportioner.
Det var inte det här sättet att jag blev begränsad på när jag får gå ut och så, utan det var kanske mer kommentarer om vad jag hade på mig, att jag skulle kanske ta på mig något som inte var urringat, att jag skulle om helt enkelt, alltså kommentarer som min pappa kunde säga, det kunde till och med vara typ, ingen man kommer vilja gifta sig med dig om du gör så här.
Detta blir en balansgång för Kana. Att utforska sin sexualitet och casual sex samtidigt som hon försöker undvika leva ut den sidan av sig själv när hon är hemma.
Så det kom in i mitt... Alltså det var helt enkelt inte berätta någonting, inte ta hem någon hem, inte visa det på något sätt. Men det fanns bevis i min dator till exempel som de kom åt.
Det är hennes mamma som hittar bilden på hennes dator. Kana särar på benen och mellan benen har hon ett papper. Och på pappret en text med lågor kring sig. Texten lyder heder.
Jag la upp den på internationella kvinnodagen tror jag. Och jag la upp den för att kvinnors sexualitet är så hårt kontrollerad att i en hedersstruktur så kan kvinnor åka ut på riktiga vidriga konsekvenser på grund av att de har gärna öppnat sina ben. Och just därför så vill jag visualisera det genom att öppna mina ben och sen lägga den lappen emellan och sen ha brinnande lappen där för att säga att fuck that.
Konsekvenserna blir att bråken eskalerar. Hon blir hotad om att bli utslängd. Så en dag packar hon sin väska.
Jag var nog väldigt arg. Jag bara okej. Okay. Som ni vill. Alltså jag hade den här attityden så här, som ni vill, jag drar då. Och sen så, jag kommer ihåg att jag tyckte synd om mamma för jag visste att hon hade att hon skulle sakna mig faktiskt.
Hon flyttar in hos en kompis och hennes familj. Samma natt som hon lämnar sitt hem får hon ett samtal. Det är hennes bror.
Och sa att, alltså så här, kände att det var hans fel. Så nu efter jag tröstade honom då och så bara nej, det är inte ditt fel och sådär, om det är någonting du kan få höra av dig till mig och så. Men nu när jag tänker tillbaka på det så var det jag som fick konsekvenser och jag som tröstade honom. Han uppfostras ju annorlunda än vad jag gjorde, så han vill ju ha bekräftelse från mig på att det är okej, okay, att hans agerande, hans passivitet har varit okej, okay. Och då gav jag det till honom för att han är min lillebror.
Kana och vänner får till slut tag i en lägenhet. Det är ett andrahandskontrakt. Kanas faster ringer och försöker övertala henne om att flytta hem igen. Men hon vägrar. Även föräldrarna smsar och ringer efter ett par dagar.
De trodde att det här var tillfälligt att jag skulle komma tillbaka och be om förlåtelse och typ... Jag vet inte vad om att jag ska böna och be. Men jag gjorde inte det. Sen när de insåg det så bad de mig komma tillbaka. Och så sa jag, tänker inte komma tillbaka.
Kana fortsätter sin skolgång. Går ut gymnasiet samtidigt som hon jobbar. Och den frigörelse som hon påbörjade hemma i sitt rum hos föräldrarna fortsätter.
Jag börjar erkänna för mig själv att jag är till exempel attraherad av tjejer. Och att jag är attraherad av... Jag skulle kunna vara attraherad av anybody. Oavsett vilket kön, icke-kön de har. Det lärde jag mig. Så innan dess så var det inte... Alltså, jag förtryckte det, kanske. Men då så gav jag mig själv upprättelse. Liksom. Jag sa, okej, men nu kör jag. Så det är ingen idé att hålla tillbaka det heller. Det är min tid av att frigöra mig.
Det tar nästan 1,5 år innan en återträff ska äga rum. Keina märker en skillnad i tonen hos föräldrarna. Detta öppnar upp för en dialog.
Alltså relationen blev bättre och bättre. För att jag... Alltså, deras meddelanden börjar ändras på ett sätt som jag bara, okej, vi kanske kan föra en dialog om detta. Istället för att jag ska gå hem och be om förlåtelse och säga att allt var mitt fel och sånt där. Så märkte jag att de kanske faktiskt har tänkt på det här. De kanske har ändrat sitt tankesätt.
Inför träffen med sin pappa som sker på ett café förväntar sig Keina upprättelse och att de ska prata om allt som har hänt mellan dem. Men det blir inte riktigt så. Istället blir det en odramatisk fika mellan far och dotter.
Jag vet inte, alltså det kändes annorlunda. Det kändes som han kanske faktiskt har ändrats. Och det känns fortfarande så.
Vad pratade ni om?
Vi pratade faktiskt inte så mycket om det. Utan vi pratade om vad vi har gjort sen sist och så.
Vad kom ni fram till under den här träffen?
Att vi ska fortsätta ha kontakt. Så det var, ja, detta var kanske 1,5 år efter att jag hade blivit utkickad.
Hur kändes det att träffa honom då?
Kändes bra faktiskt. I och med hans reaktion så var det bra. Om han hade varit på ett annat sätt så hade det inte varit bra. Mm. I och med att han var som han var då så kändes bra.
Det var far och dotter utan fika liksom.
Exakt.
Det var någon tyst överenskommelse att det ändå är okej, men vi behöver inte prata om det så mycket.
Exakt.
Det är kanske lite obekvämt.
Ja.
Efter att Keina och hennes väns hyreskontrakt gått ut beslutar hon sig för att flytta tillbaka till sina föräldrar. Så efter 1,5 år återförenas hon igen med sin lillebror som bor kvar hemma hos föräldrarna.
Din bror under den här perioden, hur var det era relation och hur var det leva med han igen?
Alltså även om jag är väldigt hård mot han.
Du suckar ofta när jag nämner din bror.
Jag vet. Jag kanske inte märker det, men det är för att jag är väldigt så här, jag är väldigt suckande med honom. Mm. För att alltså det här är ingenting, det här är inga nyheter för honom. Jag är så här bland man, alltså jag säger honom saker rätt i hans ansikte, han får ta det. Och
jag får mig en morgonrock som mitt ex köpte till mig som jag inte har på mig på jättelänge, bara för att jag inte orkade ta på mig någonting.
André tar emot mig i morgonrock. På huvudet en keps och på öronen glänser diamanterna.
Har du någonting under eller är du naken?
Jag har muskler under.
Jag tänkte mer rent, alltså om du har kalsonger.
Ja.
Okay. Baxar du ditt bröst eller?
Nej, jag rakar det.
Det är jullov nu så han är tillbaka från USA där han pluggar. Och om några dagar kommer hans flickvän från USA på besök. Han är lite solbränd och magrutorna går inte att ta miste på när han sitter ner. Nästa år sitter han på tävla i bodybuilding. André, eller Dre, som han nu har blivit efter att bott i USA, är målmedveten. Men det här är frågan. Att vara André eller Dre?
Dre, D-R-E. Så André har blivit till Dre. Ingen kallar mig André, alla kallar mig Dre.
Hur känns det då?
Alltså det är mindfucket. För varje gång jag går tillbaka till Sverige så blir det så här identity crisis. Sen när jag går tillbaka dit, liksom när jag först kom tillbaka dit, jag bara what the fuck, vem fan är André? Hur fan beter sig André? Liksom om man ser mig där så är jag en helt annan person jämfört med när jag är här.
Vad är skillnaden?
Skillnaden är att Dre does whatever the fuck he wants to do and he succeeds in whatever the fuck he does. Och han får bra i skolan även fast han inte ens prioriterar det.
Mm. Och här då? Vem är André?
André här måste sköta sig för sina föräldrar.
Men varför kan inte André vara som...
För föräldrarna accepterar inte André. Okay.
Men hur är det inte jobbigt att leva så?
Ja, det är jobbigt att inte kunna vara... Alltså jag förändrade så mycket att till slut blev den personen. Jag blev André.
Men så här, du har ju ett problem nu. För nu kommer ju din tjej hit och hon känner André. Hon känner inte André.
Men jag har sagt till henne att hon ska sköta sig.
Ska hon sköta sig?
Nej, hon ska inte bara säga vissa grejer.
Vilka grejer?
Ja, du...
Sak som du har gjort, som Dre har gjort.
Ja.
Hon ska inte nämna Dre.
Exakt.
Alltså, finns det ingen risk att hon kommer få träffa André nu?
Det där är läskigt, ja, för att man måste hålla sin mystery alltså. Uh-huh. Hon vet ju inget om André.
Nej.
Vi lämnar begreppen André och Dre. Och jag frågar honom det jag är här för att fråga. Nämligen hans syn på positionen han tog när bråken med hans syster ägde rum.
Jag var alltid i bakgrunden. Jag liksom bara accepterade deras syner och sånt. Jag tog aldrig diskussioner med dem om jag hade gjort något liksom. Jag bara accepterade.
Varför tror du det var så då? Att du stod i bakgrunden och accepterade det?
För att jag tänkte på mitt eget skinn också, men samtidigt så såg jag båda sidorna av det jag såg. Men liksom, jag hade inte konflikt med min syster, jag hade inte konflikt med mina föräldrar. Och om jag ger mig in på det här så kommer det antingen ha konflikt med min syrra eller så kommer jag ha konflikt med mina föräldrar. Liksom, jag var neutral där. Mm. Liksom, jag hade det ganska bra. Och varför skulle jag jeopardize det? I onödan, tyckte jag.
Mm. Vad var det hon gjorde som inte funkade riktigt?
Vad hon gjorde... Hon accepterade inte reglerna och tjafsade emot.
Mm. Vad var reglerna? Typ...
Alltså det var inte direkt dödsregler som hängde på en tavla liksom.
Nej.
Men liksom om till exempel om det ligger en lättklädd bild ute på internet och de vill ta bort den så ska den bort liksom. Typ sånt.
Förstår du det?
Ja.
Det är sist att säga att om du lägger upp naken lättklädda bilder på dig, varför ska inte hon få göra det?
Jag har inte lagt upp lättklädda bilder förrän jag var 20 år och flyttade ut.
Vad sa hon?
Jag vet inte, det här är min intervju.
Keina kan inte hålla sig. Hon gör oss sällskap.
Ja, alltså att han säger att han la upp dem när jag var 20. Jag la också upp sådana bilder när jag var 20. Det är ingen skillnad på oss.
Det är skillnad på att du bor under deras tak och du borde respektera deras regler om du bor under deras tak.
Ja, men du bor också under deras tak nu.
Ja, men jag har inte lagt upp något. Det där la jag upp
då. Jo, du har visst lagt upp. Man ser hela dina bröst.
Ja.
Exakt.
Vadå då?
Vad ser man på mig då?
Jag vet inte, din röv och allt sånt.
Man ser säkert din röv också.
Din röv, en bild på her där du så brinner det och så har du särat på benen.
Den är jättegammal.
Du la upp flera. Jag la upp en för att jag har gymmat, jag har gjort hard work. Jag visar progress, jag visar att jag har kommit någonstans i livet liksom.
Ja, jag
vet inte om det där konstateras en nakenbild som är sexuellt utmanande.
Men det är det.
På vilket sätt?
För att du vill visa upp dina gains och att du gör det där för att du vill ha tjejer och du vill ha...
Jag har en tjej som är lojal, jag vill bara ha en tjej, varför säger du tjejer?
Poängen är, jag gjorde också hårt jobb och utvecklades i mitt huvud.
Okej, men varför skickar du inte bild på din hjärna, på röntgen på din hjärna istället för på din kropp?
Om du utvecklades i ditt huvud. För att kroppen är ett redskap för min hjärna.
Okej, du gör inte sens här. Okay. Min kropp förändrades fysiskt, det var därför jag lade ut en bild. Jag hade inte, tror du jag hade lagt ut en bild om jag såg ut som bajs eller?
Mina tankar förändrades och därför lade jag ut bilden.
Okej, så min hjärna och tanke står förändrat, så därför ska jag lägga ut ett bild på min kropp när jag särar på benen?
Ja.
Okej.
Exakt, det är ingen exakt
så. Okej.
Men jag tänker, du säger ofta att om killar kan så ska jag också liksom. Mm. Ska man inte sätta mer krav på killarna att de ska ändra sig istället för att kvinnor också ska liksom göra så som de gör för att de får? Eller för att det är accepterat?
Nej, för at the end of the day så handlar det om ens egen kropp och de beslut man tar med sin egen kropp. Det är ingen annan som ska bestämma över vad man vill göra med sin kropp.
Mm.
Så den regeln lever redan män med. Den regeln borde kvinnor också få leva med.
Bråken har varit många. Vissa bråk sticker ut mer än andra. Eller vissa bråk minns man mer. Ett av bråken André minns tydligt är bråket om den blodiga tampongen. Det börjar med att Keinas pappa hittar en blodig tampong som hon har glömt i badrummet.
Min farsa bara, ta bort den, det är äckligt liksom. Sen hon började hon snacka om kvinnors rättigheter, om hur binder och förtryckte allting och stå här och bara sitter så här tvärarg i typ 10 minuter. Sen det slutade med att min farsa säger bajs är också naturligt, ska man sitta och bajsa på golvet liksom. Liksom, bara onödigt, säg bara ja och så händer det inte igen. Nej. Vi behöver inte lektura honom om att varför män ser förtryckande för kvinnor och sånt. Han vill inte ha blod, en blodig binda på sitt badrum.
Du tror jag lämnade den där med mening då alltså.
Nej, du kunde bara sagt okej, okay, det ska inte hända. Du skulle bara
nej,
sagt,
men det
okay.
var inte det han sa. Han sa att det var äckligt och då reagerade jag.
Och det är ju inte hygieniskt att ha det där. Det blir nog jätterent lalala. Även om det är äckligt, om han tycker det är äckligt, vissa får tycka det är lite äckligt. Det är inte så att bara för man tycker en binda på ens badrum som man själv betalar hyra för och
du tror det var enda gången han pratade.
Nej, jag snackar om argument, onödiga argument som inte
onödigt.
Behöver göras.
Det är inte onödigt. Jag förklarar för honom hur.
Men han kanske inte vill ha det förklarat för honom.
Men skit i det. Fuck that. Varför ska allt utgå från han?
När du bor i din egen lägenhet kan du lämna hur många bindor du vill på golvet.
Men jag råkade, det är inget brott att råka lämna sin binda på golvet.
Ja, men det är inte ditt jobb att lektura någon annan om varför mäns blod. Det har inte med saken att göra. Saken var att det låg en binda på golvet. Liksom såna här grejer menar jag. Liksom, du behöver inte bråka om allt.
Jag tycker det var väldigt viktigt.
Om du tycker det är väldigt viktigt så får du ta konsekvenserna för
det
också.
Just det exemplet tycker jag är ett strålande exempel på vilka onödiga bråk som uppstod. Men, för att jag sa bara vad sanningen var. Jag sa bara så här.
Alltså är det nödvändigt?
Ja, det var det.
Du kan inte somna om du inte tar den diskussionen till döds.
Jo, men jag tycker det var nödvändigt.
Ja, men okej. Då får du ta konsekvenserna för dig också.
Ja, men så, då kan han kan ju lika gärna också släppa stridsyxan och bara okej, men du har rätt idag. Varför ska jag vara den som...
För du fortsätter, han höll inte med dig. Och du var tvungen att övertala han.
Men varför kan inte farsan hålla med och inte ta konflikten istället för att hon måste göra det?
Det var ju hon som började med konflikten.
Det var han som började med konflikten.
Han tyckte att det var äckligt och jag tycker också att jag vill inte se en använd binda på min
stackars, liksom. Stackars, det är jag som blöder, inte du.
Okej.
Okay. Ja, så vem är det synd om egentligen? Jag glömde min binda. Det är jag som blöder. Det är jag som har
så. Det är
jag som har
nu. Det är ett offer nu bara för att du är kvinna för att, och du mensar en gång per månad.
Fattar du? Äntligen fattar du.
Okej. Okay. Jag ska fälla en tår för dig.
Gör det.
Ja. Okej, okay. Det är jättesynd om dig. Det är jättesynd om dig. Okej.
Okay. Ja, exakt. När kvinnor har mens så blöder de ut sår.
Visst, jättesynd om alla kvinnor som blöder mens, men visst, alla kan glömma att lägga den i papperskorgen någon gång. Men det är inte absolut obligatoriskt och nödvändigt att kämpa sig till döds för att övertala någon annan person om vare sig det är äckligt eller inte.
Det handlar om hans syn på det. Det här är inte bara pappa, det här är alla män som okay. försöker kontrollera kvinnor på olika sätt. Och han försökte få mig att skämmas över att jag glömde min binda på toaletten. Det var där som jag blev triggad. För att det är inte något man ska skämmas över att jag. Det är först och främst jag som blöder ur ett sår. Så varför ska jag skämmas över det? Det är inte som att jag har gjort det här mot mig själv. Varför ska jag skämmas för att jag glömmer mitt bandage på golvet? Det är ingenting att skämmas över.
Men min poäng, det här går avtal. Min poäng var att jag tycker att vissa av de här bråken behövde inte bli så stora.
Okej, okay, och då är min poäng.
Jag känner inte.
Då är min poäng. Jag vet exakt vad som konsekvenserna var. För jag fick tala om varenda jävla gång en sån här argumentation kom. Jag vet exakt vad konsekvenserna är. Det är inte konsekvenser för han, det är inte konsekvenser för mamma, det är inte konsekvenser för dig, konsekvenser för mig. Jag vet exakt vad konsekvenserna är. Jag gör det ändå.
Yeah.
Så jag tycker det är värt det.
Vad okay, är det som jag så varför klagar du då?
Vad är konsekvenserna?
En dålig relation.
Ja. Ah. Vad kunde jag göra angående det där? Hur ska jag liksom hjälpa
inte,
dig?
Du kan inte göra någonting om nej, du håller med mig. Det är det. Så om du håller med dem, hur ska jag förvänta mig att du ska göra någonting?
Jag håller inte med. Jag sidade aldrig.
De oändliga bråken är nu historia. Och livet i hemmet är bra. Mamma och pappa har sina rutiner, jobb, titta film eller gå ut och käka. Kana gör dem sällskap ibland. Dre blir mest rastlös av att bara sitta på soffan. Detta är första gången på ett halvår familjen är samlad.
Saker är väldigt mycket annorlunda. Mm. Vilket också stärker min bild att folk faktiskt kan förändras. Typ den här bilden av min pappa, alltså den är inte samma längre. Och det är helt fantastiskt så... Jag trodde aldrig detta liksom.
Mm.
Utan han har verkligen ändrats.
Ja. Men har du också ändrats?
Alltså jag tror att den här pausen när vi inte träffades fick oss att typ reevaluate vad som är viktigt, vad som är kanske de viktiga kamperna, vad som man kan bara okej, men vi håller inte med varandra, så att det är mindre konflikt, och då kan man ta den tiden som var på konflikt till bra saker istället.
Hör av dig till oss, verkligheten@sverigesradio.se. Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
P3. Sveriges Radio.